Ja, välkomna till kvällens föreläsning i serien Jesajas bok. Förra gången nådde vi fram till avslutningen av den första stora enheten i Jesaja-boken, kapitel 1 till och med 12. Eller mera exakt 2 till och med 12. Kapitel 1 står ju som en inledning till hela boken. Och sen följer då kapitel 2 till och med 12 som det första större sammanhanget. Och nu ska vi från och med ikväll gå vidare och gå in på den enhet som omfattar kapitel 13 till och med 23. 13 till och med 23 står som ett block, ett större avsnitt för sig. Och på det avsnittet följer kapitel 24 till och med 27 som avslutning. Det handlar nämligen om slutdomen och den slutliga frälsningen. Men här i kapitel 13 till och med 23 så är det frågan om att alla fiender till Gud går sin undergång till mötes. Och Herren, han slår vakt om sin lilla jord, den utkorade resten eller kvarlevan blir bevarad. Fastän fienderna är så många och så starka, så ska de till slut gå under. Det är frågan om domsord mot främmande folk i dessa kapitel. Men det betyder inte att det inte finns ett enda ord om frälsning och nåd, utan det är som vi har sagt förut att dom och frälsning hör samman. Domen över fienderna är samtidigt frälsningen för Guds folk. Dom och frälsning hör samman. Nu kan vi också säga att det finns en anknytning mellan kapitel 2 till och med 12 och 13 till och med 23. Och den anknytningen har vi de sista orden i kapitel 12. I verserna 4 till och med 6, i lov, det återlöstas lovprisning, där står det ju så här: på den dagen skall ni säga, tacka Herren, predika hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Påminn om att hans namn är högt. Lovsjung Herren, ty han har gjort stora ting. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa högt och jubla, ni som bor på Sion, ty Israels helige är stor ibland er. Här har vi alltså ett omnämnande av hedna folken som just kapitel 13 till och med 23 handlar om. Proklamera, förkunna Herrens gärningar bland folken, bland hedningarna. Låt Herrens väldiga gärningar bli kända över hela jorden. Och så kommer då på detta kapitel 13 till och med 23 som blickar ut på de olika hedna nationerna. Och det är då sådana nationer som angriper Israel. Och också sådana nationer som erbjuder Guds folk en främmande räddning, en falsk frälsning. När nu Assur drabbar landet på Herrens uppdrag som Herrens vredesverktyg, så är den enda räddningen att man vänder om till Herren. Att man förlitar sig på Herrens hjälp, inte på mänskliga makt. Men folket i Juda och Jerusalem, de frestades att lita på egen kraft, på mänsklig kraft och på allianser med de andra nationerna som också led under Assur. Och det var en rad aktiviteter igång på 700-talet för att försöka ordna med ett uppror emot Assur. Om man går samman så blir man starkare. Och då kanske vi kan få frälsning, befrielse från världsmakten Assur. Men detta är enligt profeten falskt. Den enda frälsningen undan vreden ges genom Herren. Vänd därför om till honom. Detta är då lite av bakgrunden. Och då går vi in på det 30, kapitel 13. Eller rättare sagt hela utsagan om Babel som omfattar 13, 1 till och med 14, 27. De här utsagorna har en klart angiven rubrik. Och den första rubriken i 13.1, detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Den rubriken sträcker sig fram till och med 14.27. Därefter så kommer ett nytt avsnitt, nämligen utsagan om filisterna. Så här ställs utsaga på utsaga efter varann. Och den här första utsagan i serien utsagor mot främmande folk, den avser alltså Babel. Och då uppstår ett problem för bibelforskaren. Han säger att en utsaga om Babel kan inte profeten Jesaja ha uttalat, därför att Babel är inte aktuell på Jesajas tid. Därför är det här lika sekundärt och sent i Jesaja-boken som kapitel 40 till och med 66, säger bibelkritiken. Det är ett material som är 150 år yngre än profeten Jesaja. Men vi har tidigare i den här serien gått in på den här frågan och visat att ordet Babel täcker in också det assyriska världsriket. Babel är centrum i det assyriska världsriket. Den assyriske tyrannen är formellt också Babels konung. Och allt ifrån Tiglat-Pileser den tredje så är Assyrien en dubbelmonarki, där kungen av Assur samtidigt är kung av Babel. Det är alltså inte bara så att Assyrien har erövrat Babylonien, utan han är officiellt Babels konung samtidigt. Det där ska jag nu inte upprepa. Och därför kan man se att när profeten här talar om Babel, så talar han på en gång om Assur och allt vad fiendskap mot Guds folk beträffar. Det inkluderar, innefattar både Assur och Babel. Och man kunde, om man så vill säga, även de världsmakter och världsriken som följde därefter. Assur, Babel, Persien, Grekland och Rom. Ser vi då på texten, så följer efter rubriken i 13.1, som klart säger att det är vad Jesaja har skådat. Bibelkritiken säger alltså att här är det fel i Bibeln, det här har inte Jesaja skådat, men utan någon grund gör man det. Efter rubriken följer först verserna 2-5. Och nu hinner jag inte läsa texten först och sedan kommentera den, utan den som lyssnar på kassett kan ju mycket väl stanna kassetten och läsa texten själv och sedan sätta på kassetten igen. Det hinner inte ni här, men ni kanske kan titta ner i texten en del samtidigt som jag kommenterar, och det får bli ganska översiktligt. Verserna 2-5 handlar om Herrens vredesverktyg. Det talas om hjältarna till mitt vredesverk, min stolta skara som jublar. Det är Herren som uppbådar hedna folk från fjärran land som sitt vredesverktyg. Vers 3. Och här åsyftas förmodligen Assur-Babel. Det var hedna folket, eller hedna folken från fjärran. Det var Herrens krigarskara, vers 4. Och vi kan ju tänka på kapitel 10, vers 5 följande, där Assur betecknas som Herrens vredesris eller vredesspö. Nästa avsnitt blir verserna 6 till och med 13, och det handlar om Herrens dag. Herrens dag kommer. Det vill säga, Herren har makten och Herren ska också visa sin makt. När hans stund och tid är inne så griper han in. Och det betyder vrede, vredesglöd, som det står här, över fienderna mot Herren och hans Sion. Och då ska Herren göra slut på det fräckas övermod och slå ned våldsverkarnas högmod, vers 11. Det här passar in naturligtvis på alla fiender mot Gud, men rent konkret i Jesaja-bokens sammanhang då på Assur framförallt. Vredesverktyget hade ju gått längre i nit än vad Herren givit Assur uppdrag till. Han passade på att utrota allt som kom i Assurs väg, och man visar ett mycket fräckt övermod. Vi kan ju tänka på vad som står om Assur i 10:7 följande. Men så menar inte han, nämligen Assur, och i sitt hjärta tänker han ej så, utan hans hjärta står efter att förgöra och efter att utrota folk i mängd. Han säger, är mina hövdingar ej allesammans kungar? Och så vidare. Han visar övermod och högmod. Och bläddrar vi fram till kapitel 37, där vi har en skildring av Sanheribs härningar i just Palestina år 701, så står det där i verserna 23, 24, 25... och framåt. Vem har du smedat och hädat, och mot vem har du upphävt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina tjänare smedade du Herren när du sade, med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga sedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess översta höjder, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så, och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhopar, och så vidare. Genom Herrens uppdrag fick Assur denna makt och denna förmåga. Men Assur själv utnyttjar det till ett fräckt övermod. Och det passar nu väl in på sammanhanget här i kapitel 13. Först talas det alltså i 2 till och med 5 om själva vredesverktyget. Om den uppbådade krigarskaran från fjärran land som Herrens vredesverktyg. Och sen kommer domen, vredesglöden över våldsverkarnas högmod, över det fräckas övermod. Och verserna 14 till och med 18 fortsätter med att tala om de fräcka fiendernas undergång. Vers 14 till och med 18. Herrens fiender ska tvingas på flykten eller stupa. Herren ska uppväcka mederna mot dem, läser vi här. I vers 17. Ty se, jag vill uppväcka mot dem mederna. Vilka dem? Ja, det står inte. Det står bara dem, och med dem avses då förmodligen i första hand Assurs folk. Det avser i varje fall de högmodiga fienderna. Och det passar då väl in på vredesverktygets högmodiga härningar. Dem. De ska enligt profeten underkuvas och krossas genom de grymma medlarna. Om det nu syftar på Assurs, världsriket Assur i första hand, så stämmer det exakt med vad som kom att ske. Det var medlarna som krossade det assyriska väldet. Det var medlarna som krossade det assyriska väldet. Nu har jag sagt förut att Assur Babel, det är världsriket i stort. Och när Assur, eller ska vi säga det assyriska Babel, avlöses av en annan regim i Babel, nämligen den kaldeiska regimen i Babel från och med 605, så kommer också den att gå under. Och då är det Koresh som är verktyget, eller Cyrus. Och de flesta har uppfattat den här texten så att det skulle vara en förutsägelse om persen Cyrus eller Koresh intagande av det nybabyloniska riket och krossandet av det. Och det må man ju göra om man vill tillämpa det också på detta. Men i första hand så tror jag att det passar in på Assurs undergång. Och så har vi efter detta verserna 19 till och med 22 som handlar om den högmodiga staden Babels undergång. Babel representerar det mot Herren och hans folk fientliga riket. Motpolen till Jerusalem, Guds stad. Babel är, ska vi säga, Satans stad eller Guds fiendskapens stad. Babel blir därför en term genom hela Bibeln för uppror mot Gud, för horeri, för Rom på Nya testamentets tid. Och det att Rom kan kallas för Babel beror alltså på att i själva ordet ligger en innebörd, en beteckning av högmod, upproriskhet mot Gud, otrohet och avfall. Och förmodligen har väl Babel haft det symbolvärdet allt ifrån första Mosebok 11, när man vill upphöja sig, bygga ett torn ändå upp i himlen. Babel går alltså mot en säker undergång. Och på detta följer då frälsningen för Herrens eget folk. 14:1 till och med 2 handlar om Herrens barmhärtighet mot sitt folk. Det svårt drabbade Israel ska ännu en gång få erfara Herrens barmhärtighet. Och då talas det om hedningar. Hedningar som nu är Israels fiender och förtryckare ska då bli inympade i Guds folket, få sin arvedel i Herrens land och underordna sig Herren. Istället för Guds folks fångvaktare och plågare ska hedningar bli dess tjänare och tjänarinnor. Det här återkommer profeten flera gånger till. Alltså de som nu bekämpar Jerusalem, bekämpar Sion, och som plundrar och tar till fånga, som är plågare och fångvaktare, sådana kommer att inordnas i Guds rike som Sions trogna tjänare och tjänarinnor. De ska bygga upp Sion tillsammans med den troende kvarlevan. Här är alltså en förutsägelse om hur den lilla kvarlevan är det sanna Sion tillsammans med sådana som nu är fiender, men som alltså blir omvända, som kommer att tjäna Herren på rätt sätt. Vi kan ju tänka på kapitel 2 som vi har läst redan, som talar om Sions berg 2:2 till och med 4. Och där står det att många folkslag ska draga dit och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Hedna folk ska strömma dit. Och då är det ju som kontrast till den anstormning mot Guds rike, Guds Jerusalem, som nu skedde på Jesajas tid. Det var inte en anstormning i vänskap för att förena sig med Gud och hans folk, utan det var en anstormning för att störta Gud från tronen och förgöra hans folk. profeterar profeten om en tid när hedningar kommer till Sionsberg för att bo där, för att lyssna till Herren och förena sig med den troende kvarlevan. Det är i alla tider bara ett enda Guds folk. Det är de som tror på Herren, som hyllar honom, som lever i gemenskap med honom. Och då betonas det här hos Jesaja att det kommer en tid när hedningar strömmar in i detta rike. Och det är därför att ordet från Sion omvänder och drar hedningar in i Guds rike. Och vi kan slå upp kapitel 56, vers 6 och 7. Och främlingarna som har slutit sig till Herren för att tjäna honom och för att älska Herrens namn och så vara hans tjänare. Alla som håller sabbaten så att de inte ohelgar den och som står fast vid mitt förbund, dem ska jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska vara mig välbehagliga på mitt altare. Till mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Inte bara ett bönehus för judafolket eller för Jakob, utan för alla folk. Vi kommer längre fram tillbaka till den här texten. I det här sammanhanget nöjer vi oss med att konstatera att hedningar, främlingar, som nu är fientliga, ska alltså ansluta sig till Guds sanna Sion, förenas med kvarlevan. Och vi har samma sak på flera andra ställen. Ska vi ta 49, vers 22. Så säger Herren, Herren, se, jag ska lyfta upp min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen. Då ska de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar. Då ska man alltså inte förgöra, trampa ner, utan då samverkar man, ja, man till och med bär den här kvarlevan tillbaka. Och om ni har gott minne så minns ni att vi hade det här också i kapitel 11, i vers 10 och vers 12, att hedningar skulle komma genom baneret som skulle höjas och tillsammans med fördrivna från Juda och Israel bilda Herrens folk. Efter detta om Herrens barmhärtighet mot sitt folk, så följer så i 14:3 till och med 21 sången över Babels konungs undergång. Här stäms det upp en sång. När Herren har gjort en ände på förtryckarens makt, då ska Israel stämma upp en sång över den störtade plågoanden. Och sången har vi i börjar i andra delen av vers 4 och går till och med vers 21. Babelskonungen påminner här mycket om de assyriska tyrannerna som förtryckte Herrens folk på Jesajas tid och som också formellt var Babelskonung. Många bibelkritiska kommentatorer brukar säga här att det är ju märkligt att det här är ju en mycket sen text, den är oäkta, det kan inte Jesaja ha skrivit. Men förebilden för den här skildringen av Babels konung måste ha varit någon av de assyriska tyrannerna, Sargon eller Sanherib brukar man gissa på. Och man har varit okunnig om att såväl Tiglatpileser som Salmanassar och Sargon, Sanherib var Babels konung också i den assyrisk-babyloniska dubbelmonarki. I verserna 12 till och med 15 framstår Babels konung som ingen mindre än Satan själv, som vill upphäva sig över Gud och störta den högste från hans tron. Vi kan ju läsa de verserna. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sade i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Nej, ned till helvetet måste du fara, längst ned i graven. Och detta att vilja stiga upp högst, bli den högste, det är exakt det som Sanherib ger uttryck åt genom sina tjänare som står vid övre dammen i Jerusalem på vägen mot tvättar eller valkafältet och smädar Herren med såna här högmodiga ord om sin egen förträfflighet och höghet. Liksom Babel är symbolen för Guds rikes motsats och fiende, så är Babels konung symbolen för Herrens motsats och fiende, det vill säga Satan. Och en dag är Herrens folk helt befriade från denne tyrann. Och dessa tröstens ord stärker ju, uppbygger, hjälper, bevarar den lilla resten. Men folket är stort, blir bara ännu mer förhärdat av samma evangelium. Så fungerar alltid Guds ord. Det verkar vänder aldrig tillbaka fåfängt, utan det verkar antingen det ena eller det andra. Och så slutar det hela då i verserna 22-23. Först här i 22-23 med att återigen det stryks under att Herren ska helt fullständigt ödelägga Babel. Det påminner mycket om 13-19 till och med 22. Och den här skildringen av hur Babel fullständigt ska förgöras, den är otroligt lik skildringen av staden Babels undergång genom Sanherib år 689. Och man kan väl säga att då skedde en undergång som föregriper den slutliga undergång som Guds rikets fiender går till mötes. Babels ödeläggelse då är ett föregripande vittnesbörd om att Babel ska gå under. Men faktiskt var det så att 689 före Kristus så ödelades Babel totalt enda gången i historien. Där blev det en fullständig ödeläggelse som är den enda. Senare så kommer ju Babel att till slut vittra sönder och det blir ingenting. Idag ligger det i ruiner. Men ett ordentligt krossande så som skildras här ägde rum faktiskt 689. Man kan fråga sig om något, om det är det som ligger i förutsägelsen i slutet på kapitel 13 när det står om Babel, staden Babels undergång: snart kommer dess tid, dess dagar skall ej fördröjas. Och det gick inte så många år tydligen efter profetian förrän detta yttre Babel gick under. Men det var säkerligen inte uppfyllelsen av profetians fulla innebörd, utan bara en föregripande uppfyllelse. Det var detta om Babel. Och så kommer då slutstycket i hela utsagan om Babel i verserna 24 till och med 27. Och här får vi beviset och bekräftelsen på att utsagan handlar om Assurbabel, inte om exklusivt det nybabyloniska riket på 500-talet. För här talas det om Assur, vilket vållar problem för bibelkritiken, och så lyfter man ut den här texten ur sitt sammanhang. Men den ingår här. Babel ska gå under, Assur ska krossas. Det hör ihop. Det är samma sak. Utsagan om Babel avslutas alltså med en edlig försäkran om att Assur ska krossas. Och det griper tillbaka på det som var sagt redan i 10, 24 till och med 27. vissa vändningar är helt lika här. I 10:24 till och med 27 står det: mitt folk, du som bor på Sion, frukta inte för Assur när han slår dig med spöet och höjer sin stav mot dig, som han gjorde i Egypten. Ty ännu en helt liten tid så skall min förbittring upphöra och min vrede bli deras fördärv. Och i 27 versen: det ska ske på den dagen att hans börda viker från din skuldra, hans ok från din nacke, ja, oket ska spränga sönder av fetma. Och här läser vi nu i 14:24 till och med 27 att Herren Sebot har svurit och sagt: sannerligen som jag har tänkt så skall det ske, och vad jag har beslutat det ska fullbordas. Jag skall krossa Assur i mitt land, och på mina berg ska jag förtrampa honom, så skall hans ok bli borttaget från dem och hans börda tas av deras skuldra. Den här profetian upprepas flera gånger längre fram, och på ett föregripande sätt skildras eller äger världsmaktens undergång rum genom att Assur krossas på Israels berg, på mina berg, när Herrens ängel går ut på natten och slår den assyriska hären. Det vi läser om i kapitel 37. Vi ser alltså att Babel och Babels konung inte bara betecknar den nybabyloniska världsmakten 605-539, utan också betecknar fienden, eller innefattar fienden och förtryckaren på Jesajas tid, nämligen Assur. Och med tanke på såväl Assurkonungens högmod som världsmaktens fortsatta kamp mot Herrens Jerusalem efter Assurs undergång, så kunde ju profeten Jesaja knappast finna en bättre beteckning på Jerusalems fiender i alla tider än just Babel. Babel passade in på Assur, Babel passar in på Guds fienden i alla tider. Så går vi in på nästa utsaga. Det är 14:28 till och med 32. Utsagan om filisterna. I det år då kung Ahas stod förkunnades följande utsaga: Ahas stod 715. Och sammanhanget är här att filisterna hoppades nu på en frälsning undan Assur. När Ahas dog så tänkte man att det ska väl vara möjligt att med judakonung Hiskia inleda förhandlingar så att vi kan få ett förbund mot Assur. Men då trädde profeten fram och han säger det att Herrens folk bör avvisa sändebuden från filisterna. Man ska inte ingå en allians med filisterna för att på det sättet trygga Sions framtid. Utan man ska säga, som det står i vers 32, Herren har grundat Sion. Man ska lita på Herren och inte på allianser eller koalitioner, mänskliga makter. Och här utsägs också att en invasion av fiendeskaror väntar norrifrån. Så filisterna ska inte glädja sig. Gläd dig inte, du filisternas hela land. Och denna profetia gick snart till fullbordan. Man lyckades få en allians mot Assur 713 med staden Ashdod i spetsen. Men efter 3 år hade Assurkonungen Sargon blodigt slagit ner upproret. Och profeten Jesaja hade predikat om att det var fåfängt och hoppas på den här alliansen som stöddes av Egypten Nubien. Han gick omkring naken och barfota från 713 fram till 711. Det vill säga utan några överkläder, utan skor, för att gå som en krigsfånge. Ett vittnesbörd om att ni kommer att besegras av Assur och föras bort som krigsfångar. Det är fåfängt att förlita sig på Egypten, Nubien och delta i den här alliansen. Det ser ni i kapitel 20. Det talas om det. I det år då Tartan kom till Ashdod utsänd av Sargon, kungen i Assyrien. Och det var 711. Varefter han också belägrade Ashdod och intog det. På den tiden talade Herren genom Jesaja, Amos son, och sade: upp, lös säcktygskläderna, och så vidare. Det där återkommer vi strax till. Så hinner vi väl ikväll också lite vidare och se på utsagan om Moab, kapitel 15 och 16. Och Moab var ju i högsta grad indraget i förtrycket och plågan, härningarna från Assurs sida. Det står mycket om vad som hände i slutet på 700-talet i assyriska dokument. Förutom Juda så drabbades Moab, Edom, Filisterna, Tyros och Sidon, för att nu nämna några. Och de här makterna försökte på olika sätt att skydda sig med hjälp av allianser. Men Moab står ju hos Jesaja och på andra texter i Bibeln också som en representant för Guds fiendskapen. Moab och Edom. För otroheten, för avfallet. När profeten i kapitel 24 till och med 27 ska plocka fram en representant för fienderna, då nämns Moab. I andra sammanhang så nämns Edom. I den här utsagan i kapitel 15 och 16 så visar profeten ett intensivt deltagande när det gäller Moabs svåra lidanden. Och det är lidanden säkerligen främst i följd av assyriernas härningar i Moab, som är väl omvittnade i andra källor. Den enda räddningen för Moab undan domen, det är att vända sig till Sion för beskydd. Sänd iväg, står det i 16:1, det lam som landets herre bör ha från Sela genom öknen till dottern Sions berg. Och orsaken till domen över Moab, det är Moabs högmod. Det omåttligt höga, vers 16, kapitel 16, vers 6. Och i vers 7 står det: därför måste nu Moab jämra sig. Och profeten upprörs i sitt innersta över Moabs olycka och undergång, vers 11. Och i 13:14 klargörs det att Herren har tidigare förutsagt detta. Och nu har Herren återtalat och uppenbarat att inom 3 år skall Moab helt ha gått under, så när som på en liten och ringa kvarleva. Det är så att också bland hedafolken finns det en utkorad rest. Jag har Herren förutsagt Moabs undergång tidigare. Visst har han det. Vi kan slå upp ett par ställen. Det hinner vi. 4 Mosebok 21, verserna 29 till 30. Vedig Moab, förlorat är du Kemors folk. Han lät sina söner bli slagna på flykten och sina döttrar föras bort i fångenskap, bort till amoréernas kung Sihon. Vi sköt ned dem, förlorat var Hesbon, landet ända till Dibon. Vi härjade ända till Nofa, Nofa som når till Madva. Och i Amos, kapitel 2. Har vi också en tidigare profetia om Moab, 2:1-3. Så säger Herren: eftersom Moab har trefalt förbrutit sig, jag fyrfalt, ska jag inte återkalla mitt beslut. Eftersom han har förbränt Edoms kungs ben till aska, därför ska jag sända en eld mot Moab, och den ska förtära Keriots palats. Moab ska omkomma under stridslarm, under härskrig vid basuners ljud. Och jag ska utrota ur landet den som är domare där, och alla dess första ska jag dräpa med honom, säger Herren. Så följer utsagan om Damaskus 17:1-11. Och det är en utsaga som torde härröra från tiden före det syriska framitiska kriget 734. Då Damaskus och Samaria ingår en allians mot Assur och söker tvinga in juda i denna allians. Jag har talat om syriska framitiska kriget i samband med kapitel 7. Damaskus ska bli en stenhop. Och det gick i fullbordan genom Tiglat-Pileser den tredje år 732. Det är förbi med Damaskus kungadöme och kvarlevan av Aram, vers 3. Och det betyder att Arams koalition med Jakob, med Nordriket, för att på det sättet undgå den assyriska hemsökelsen, inte ska lyckas. Och så i vers 4 till och med 6 övergår profeten till att tala om Arams koalitionspartner Jakob och därmed om gudsfolket i sin helhet. Också Israel ska gå under. Hans feta kropp ska bli mager. Endast en liten rest ska bli räddad, vers 6. Och det är samma sak som vi läste i 10:22. Ty även om ditt folk Israel skulle bli som havets sand, skall endast en rest inom det vända om. En undergång är fast beslutad, den forsar fram i rättfärdighet. Men en rest ska räddas, och denna kvarleva skall, till skillnad från Israel i stort, vända sig till sin skapare och inte till avguda altaren, till aseror och solstoder, verserna 7 och 8. Men det är förbi med nationen i stort, nationen Israel, den ska ödeläggas, till den har glömt sin frälsnings Gud. Man förlitar sig istället på mänskliga allianser och insatser, verserna 9-11. Och det vittnade också koalitionen med Resin och Damaskus om. Och där får vi sätta punkt för ikväll.